Hallå, hallå allihopa och välkomna till veckoanalysen med både mig och Jocke Bornold och med Mattias på plats.
Gidselt.
Förlåt, det blev bara Mattias.
Nej, men det blev ett
mellan. Men du är så känd så att du behöver bara Mattias.
Tveksamt. Det är du som springer i media hela tiden.
Ja, mer än någonsin kändes som förra veckan. Hur är läget?
Bra.
Hur är coronatempen?
Jo, men det var ett jämförelse med dig så var det ju skönt att vara på plats och kunna hantera allting
ja.
Förra veckan medan du har varit på sportlov. Men ja, nej, men det är oroligt och det är, jag skulle inte säga att det är panik i alla lägen, men det är paniken som gör att det blir värre allting.
Ja.
Och paniken är ju föranledd mer av en börsnedgång, att det faller så pass kraftigt mycket snabbare än vad det har gjort hittills. Och då reagerar folk också mycket, mycket mer, vilket kanske inte behövs. Men det stängs ju ner allt mer. Ekonomisk aktivitet avtar överallt. Och det gör ju naturligtvis också att prognoser börjat skruvas ner, men det är väldigt lite ännu. Vi har inte sett några stora förändringar. Men det är ju självklart det är en väldigt lagg i det hela. Så att tittar man, idag kommer OECD med nya prognoser. Idag måndag då. Och 4,9 i Kina är ändå en ordentlig nedrevidering. 2,4 på global nivå. Ganska ordentlig nedrevidering. Så att det kommer väl, men samtidigt ska man ju komma ihåg också att det kommer faktiskt en del makrostatistik nu som har mätts upp under tiden som corona funnits redan. I till exempel om vi tittar tysk inköpschefer som kommer nu, det var inte så dåligt.
Nej.
Men det skiljer sig väldigt mycket och naturligtvis på totalen så lär vi ju räkna med att det här blir ett kraftigt avbrott. Och sen förhoppningsvis en snabb rekyl tillbaka om det löser sig. Med det sagt så behöver man ju liksom utvärdera dag efter dag, vi vet ju inte vad det leder till.
Nej, otroligt svårt. Och jag tror ingen vet ju vart tar det här vägen. OECD pratar idag om att ja, blir det värre än så här, ja då kommer det bli betydligt lägre tillväxttal. Och den här osäkerheten gör ju att det är omöjligt för börsen att sätta ett pris på den här risken. Och då får vi de här dagarna. Idag måndag när vi sitter här har också varit väldigt svajigt. Det var upp 2,5 när vi började, sen var det ner över 1. Och nu tror jag det är någonstans kring nollan kanske, lite minus. Så det svänger ju väldigt kraftigt. Det kommer ju fortsätta göra tills vi vet. Det kan ju ta en stund. Man ska nog vara beredd på att det här blir ganska turbulent en lång tid framåt.
Man ska ju komma ihåg, vi har ju pratat om det här många gånger tidigare, att marknaden är känslig. Vi har liksom 9-10 års uppgångsfas bakom oss, eller med ökad ekonomisk aktivitet, inte minst i USA då. Och det gör att man är känslig när det kommer negativa, oväntade nyheter. Och hur mycket det ska gå ner på en sån nyhet? Ja, väldigt oklart. Det är ju en normal rekyl, ett standardår är ju 10-15% och det kanske är där vi är. Det bara att det har gått väldigt, väldigt fort den här gången.
Ja.
Ska det bli som en riktigt, riktigt stor börskrasch, då pratar vi ju kanske 40%. Det känns ju mindre troligt med tanke på det vi vet idag. Men,
ja.
Men man vet inte.
Men då krävs det mer. Mer att vi stänger ner produktion i Europa och att konsumenterna i USA blir betydligt...
Absolut.
Framförallt kanske om det börjar påverka konsumenten i USA, att den drar ner rejält på sin aktivitet, då lär vi ha ett ganska bra fall.
Ja, och det...
Men där är vi ju inte. Det är det som
Nej,
man måste
precis.
Komma ihåg.
Alltså, dels fick vi lite konsumentförtroende siffror förra veckan som höll upp väl. Nu är vi ju inte det mitt i coronatid, men ändå. Och sen ska man komma ihåg att hela den här konsumtionen är ju driven av låga räntor.
Mm.
Och låga räntor, ja det är något vi har nu så, och något som har reagerat i samband med det här så är det ju räntemarknaden. Det blir ju allt lägre räntor.
Just
nu har vi amerikansk 10-åring på all time low.
Ja.
Och massa andra räntor som faller. Investerare räknar nu med att Federal Reserve, amerikanska centralbanken, ska sänka räntan 4 gånger i år.
Ja.
Alltså är det något vi kommer få se snabbt så är det ju stimulanser.
Just det.
Och alla är beredda att agera om det skulle vara värre. Och jag tror att det ska inte så mycket till för att investerare ska liksom se att det där, om det inte blir en riktig katastrofal pandemi, så ska det inte mycket till för att man ska se att det här kommer faktiskt ge ganska bra lyft. Och det är ju det vi har väntat på under egentligen 2 års tid, att makroekonomin snarare börjar få lite ljuspunkter och inte liksom haverera ännu mer. Så vi får se.
Så när det väl vänder, då är ju risken att vända väldigt fort. Så det är svårt att hoppa ur marknaden för att sen tänka sig att man ska hoppa in när det
är
dags.
Jag tycker verkligen att man ska inte frångå en långsiktig strategi just den här lägen. Alltså det blir lite, det är panik vid det tillfället och det är dumt att agera. Och Oftast om man handlar i till exempel fonder någonting, så har man någon ytterligare dag eller tvås fördröjning. Man kan lätt hamna 6-7% snett bara
av att röra på sig.
Tidpunkt. Ja. Så att rekommendationen är väl att hålla en liksom långsiktig strategi, och det vi ser nu med den här snabba nedgången är ändå en relativt normal rekyl. Tittar man på sådana här 10-årstrend till exempel globalt aktieindex, så är vi tillbaka ungefär kring trend. Vi har handlat någon en, två standarder vikelser över den här trenden senaste halvåret. Nu är vi tillbaka på liksom trendlinjer. För er som håller på med kanske teknisk analys, så är vi någonstans kring 200 dagars glidande medelvärde, sådana här mått man brukar lyfta fram. Liksom. Så att jag tycker inte att det är panik på något sätt egentligen, men många agerar därefter, och det tycker jag man ska undvika.
Just det. Det tycker jag också. Och känner man den här paniken att man måste göra någonting, så gör inte de här drastiska förändringarna. För det blir ofta det att man säljer allt eller går ur hel marknaden helt och hållet. Eller man kanske kan skruva lite då om man känner att ja, jag vill ändå agera. Men som sagt, håll dig till den långsiktiga tanken. För när det sa du ganska bra innan vi börjar här. För när man satte upp, om du gjorde det själv eller fick hjälp med en rådgivare med hur din riskprofil skulle se ut, så då fanns ju det här med i beräkningen. Att vissa stunder har vi den här börsen, vissa stunder går det så här. Så man får helt enkelt bara stålsätta sig, tror jag. Även om det kan vara svårt ibland.
Det bästa är ju om man är förberedd från början och vet hur man ska agera i såna här tider. Och som du sa, det är ju lite grann, det är ju vårt jobb.
Det är vårt jobb.
Att se till att man gör det från början.
Ja. Men likväl är det alltid så att säkra hamnar lockar. Tycker du guldet glimmar lite extra såna här dagar när det är stökigt på börsen, eller?
Ja, det gör ju det, och det har vi ju sett tydligt i den här nedgången att guldet går starkt. Och det är ju absolut, det är ju guldet är en sak, men det finns ju många andra sådana säkra hamnar, och det kan vara japanska yenen till exempel och annat som brukar faktiskt klara sig väl när det är lite stökigt. Och vi tycker att kanske på kort sikt att guldet är något överköpt. Men på längre sikt så finns det faktiskt en uppsida, och inte minst då i takt med att vi ser en fortsatt stark dollar på lite sikt. Nu har det inte varit så här på kortsiktigt, men vi tror att det ändå finns ett visst värde att äga guld i orostider, vilket vi kanske har framför oss av andra skäl än bara corona. Som sagt, vi är väldigt sena i konjunktur.
Om man nu kollar på annat som glimmar, eller på att säga, det glimmar inte överhuvudtaget, svenska kronan. Men den har varit ganska stark. Man kan tänka sig väldigt oroliga tider. Men då är det mycket med det här med tanken att man ser framför sig en amerikansk Fed som sänker räntan kraftigt, och då tappar dollarn där, eller? Hur ska man se på det där?
Det är väl det ena, att dollarn tappar på grund av det. Men sen är det också att svenska kronan är ju faktiskt, alltså både svenska kronan och amerikanska dollarn är tydliga valutor som sticker ut om man gör olika former av värderingar på valutor. Det kan man göra på olika sätt. Men kronan har ju varit undervärderad 10-20%, och amerikanska dollarn har varit lite övervärderad. Och det här håller på att gå tillbaka lite grann, och det är därför också vi i vår senaste strategirapport hade en lite mer positiv syn på just kronan. Även om vi i sig inte ser svenska kronan som att det är något som ska glimra allt för mycket, så har det faktiskt varit underviktat eller varit nedtryckt, och då tycker jag att det är rimligt också att det studsar lite.
Ja, så inget konstigt att den håller sig uppe hyfsat stark, även orostider.
Tycker
jag. Nej. Bra, du, ska vi ta upp något mer? Har vi någonting annat som vi ska ta upp här kring coronaviruset, eller vad ska vi säga, vinsttillväxt kanske vi ska ta upp lite grann. Vinstvarningar, det lär väl komma nu då ändå.
Absolut, vi pratade i Apple tidigare, nu kom Microsoft också faktiskt. Och det lär väl komma lite fler. Och det är inte så konstigt, och vi har ju pratat om tidigare att den här klassiska effekten att vinsttillväxten början på året ser alltid lite hög ut och så revideras den ner, och i år lär det inte vara annorlunda. Det är ju, om vi tittar på 2020 års prognoser, så har de reviderats ner, men inte kanske tillräckligt då, utan det kommer komma mer, inte minst för att det är en del utbudsstörningar, skulle jag kalla det, framför allt. Efterfrågestörningar får vi se, men utbudet har ju faktiskt begränsat av att viss produktion har stängt ner. Men det finns också, det är sällan det lyfts fram, det finns vissa ljuspunkter även där, och det är ju faktiskt i Kina så börjar man öppna upp lite, lite produktionsställen och sådär. Så att det finns förhoppningar. Utan det man ska ju komma ihåg här med corona, att först var det ju Kina, och då var kopparpriset ner väldigt, väldigt mycket, och det var, oron hölls egentligen till Kina. Sen så föll börserna kraftigt egentligen när det började sprida sig till Italien och Iran framförallt. Men under den tiden så har ju faktiskt nya antal smittade i Kina inte ökat, det har ju gått ner, utan det är ju liksom utanför Kina nu som det börjar sprida sig och andra länder. Och det är ju därför egentligen börsen reagerat så kraftigt, för att det börjar sprida sig. Men i Kina, som ju står för en väldigt, väldigt stor del av ekonomin, där har det ju faktiskt snarare förbättrats. Och skulle man se samma förbättringen även i Italien och andra länder närmaste veckorna, så tror jag mycket väl det kan studsa upp på grund av det.
Det känns rimligt. Förra veckans makrohändelser, vi har varit inne lite på dem redan, men är det någonting speciellt man ska ta fram där?
Ja, jag nämnde konsumentförtroende, kom in något under förväntan, men helt okej. Men det som man ska ha med sig är att nu börjar ju komma in siffror här ifrån Kina i samband med corona, och då kom det in där inköpschefsindex från statligt håll, och NBS, och det blir en riktig kalldusch då. Det föll från 50 till 35,7, alltså en riktigt kraftig nedgång, och det följdes upp nu av market index som ju hamnade lite högre än så i och för sig, men fortfarande liksom en riktigt, riktigt låg siffra, och inte minst kinesisk tjänstesektor, det sjönk från 54 till 29 och eller 29,6 då. Men det är inget som vi säger att man ska lägga ner för mycket vikt på. Visst, det har varit ett totalt avbrott under kort tid, men så här ska det ju inte vara. Förhoppningsvis kommer en del av produktionen komma tillbaka.
Man brukar ju anklaga Kina för att manipulera statistik ibland, eller i alla fall det känns inte som att de skönmålar direkt.
Nej, alltså de brukar ju snöja, men det gör de ju definitivt inte här. Och sen om de gör det historiskt, vi har gjort större genomgång av det tidigare. I vissa lägen så och den tillväxttakten som presenteras kanske är lite hög, men i såna här lägen, till exempel jag tittade på kinesisk elförbrukning häromdagen, och även den är ju mycket, mycket lägre nu än vad den har varit de senaste åren, så att det är ju en ordentlig nedgång självklart i samband med corona, och det märks ju på alla möjliga sätt.
Ja, och det är väl rimligt förstås. Frågan är hur snabbt återhämtningen sker kanske. Ja. Mer intressant. Någonting annat? Tyskland?
Ja, där IFO-index, det steg faktiskt marginellt till 96,1. Och även tysk inköpschefsindex för tillverkningssektorn såg faktiskt helt okej ut. Och det är ju som sagt, det här är ju mätningen som kanske gjordes framför allt när det var mest stök i Kina.
Just det.
Och då såg man fortfarande att det ändå är viss förbättring i Europa, som jag pratade om tidigare poddar. Återigen, jag skulle inte lägga ner så mycket vikt egentligen på data som kommer in här just nu. Det kommer se jättedåligt ut, mycket siffror som kommer. Men just för europeisk del så var förra veckan faktiskt helt okej. Vi fick in KI-barometer här i Sverige. Vi fick in BNP-siffror. Det var i princip som förväntat. Så att det är ingen kris någonstans. Men jag tror att vi kommer se sämre siffror nu närmaste månaden från utbrottet då. Och det är för tidigt att säga just nu. Kanske nästa vecka.
Yes. Då har vi något att prata om nästa vecka.
Exakt. Ja.
Du, den här veckan då, vi har lite sysselsättningssiffror från USA, va?
Exakt. Vi har sysselsättnings- eller arbetsmarknadsstatistik. Kommer ju senare under veckan. 178 000 nya jobb förväntas ha skapats. Och det, hittills så har man ju haft en väldigt stabil utveckling för sysselsättning, och det är väl inget som säger att den ska ha påverkat särskilt mycket i samband med det här ännu där heller. Så att jag räknar med en ganska hyfsad siffra där faktiskt. Tillverkningsindustri, inköpschefsindex, naturligtvis viktig mätare. Det är ju inte minst efter att Phil Fed var ganska stark. Så att jag tror att det håller upp vad gäller amerikansk statistik just nu. Men så ska vi ju inte glömma bort, imorgon har vi ju också Super Tuesday i USA faktiskt. Och det är ju, då släpps ju podden i och för sig. Är ju väldigt viktigt att vi normalt är det väldigt stort fokus på det. Nu har det inte varit det i samband med corona, men jag hoppas att det lite grann svänger tillbaka. För det är ju faktiskt också något som ändå ger en viss påverkan under året. Jag tror att man kommer göra allt för att hålla upp amerikansk tillväxt under året.
Och Super Tuesday är alltså primärvals piken nästan. Eller i alla fall väldigt många, är det 14 stater kanske?
Ja,
väldigt
fler.
Det är fler ändå kanske. Ja, det är väldigt många stater som, och då får vi väl kanske en bra fingervisning om vem det kan bli som ska utmana Trump.
Exakt.
Och det lär vi få återkomma till under många veckoanalyser, känns det som.
Inte minst under hösten, sen när vi verkligen har valet som närmar oss också.
Yes, och då ska vi se också förstås vad olika presidentkandidater kan ha för påverkan på ekonomin. Men det får vi återkomma till. Vet ni vad? Det här veckan som kommer kommer handla om coronaviruset. Det kan jag garantera väldigt mycket av vår tid. Så att om en vecka hörs vi igen och då får vi se vart allt har tagit vägen. Ta hand om er så hörs vi om en vecka. Hej då!
Svärd dödar, så var ni era kära mödrar och var ni era fäder med. Därför partypatrullen och kräver det. Och våga inte stå där stilla med benet på väggen, stå där och chilla. Då kommer diskosnuten
rödfälla dig.
Då får du diskotruten
rödfälla dig.
Olagligt att inte dansa, asexuell, straight eller transa. Och vi ska upp bland molnen, varannan dag med en asså och skål sen. Vi ska twista till svetten, lackar till polisen, juristen och rätten backar. Skiter i tiden och vad klockan slår när vi rivar hela dygnet så långt vi förmår.